Hej och varmt välkomna till vår med fröken Vithatt. Idag är det den 20 april 2024. Tack hörni att ni är här. Jag har ju varit lite off kan man säga och blivit mormor. Helt fantastiskt till en söt liten tjej som var 47 cm lång och vägde 3495, så nästan 3,5 kilo. Så det var helt fantastiskt. Pappan är utomlands och jag fick vara med på förlossningen och nu bor Desi här lite så får jag ta hand om henne och lillan. Och ja, det är verkligen en ynnest. Helt, helt fantastiskt. Sa jag inte 20 mars? Nej, det är den 20 mars i alla fall. Och lillan föddes den 15 mars. Ja hörni, mars blir ju en väldigt, väldigt hektisk månad. Och man kan säga så här, när jag har grattis till baby Vithatt, krama från Malaga och Vesna. Tack Vesna för det. Jag har ju zoomat ut lite nu och liksom svarat väldigt sporadiskt. Bara sett något inlägg här och där. Och det här har varit väldigt nyttigt för att jag fick ett perspektiv som jag kände att jag fick en ny dimension av kan man säga. Och det är ju, allting kommer. Det är korruption och det är banksystemet och det är terrorister och det är gängkriminalitet och det är klaner och det är nyttomaximering överallt, vinstmaximering. Och sen känner jag så här, okej, vad har allt det här gemensamt? Vad ska det här mynna ut i egentligen? Alltihop som vi ser. Och om man slår ihop allting som kommer ut med välfärdskollapsen, allting som inte fungerar så att säga, så mynnar det ut i samma sak. Och det handlar om transparens. Det handlar om att vi ska förstå att det går inte att ha enskilda intressen som skapar vårt betalningsmedel, som driver vårdcentraler, som har insiders överallt och som kan möjliggöra den här organiserade brottsligheten, brott mot mänskligheten. Det går inte att ha vissa personer med den typen av fördel. Det går inte att ha ett militärindustriellt komplex som möjliggör droghandel, människohandel och allt det här, organhandel. Så att om man tittar på allt det som har kommit fram de sista åren som vi har delat och som vi har diskuterat och försökt landa i att det är det här vi har haft, så mynnar det ut i att vi kan inte ha det så här. Vi måste ha ett transparent system. Det går inte att ha den här typen av institutionaliserad korruption överallt. Vi kan inte ha det här mänskliga lidandet. Det är ett mänskligt lidande i form av många lider av missbruk. Många gör saker mot sin vilja. Och vi pratar människohandel, droghandel, spel, missbruk och så vidare. Och nu har vi också läst att gängen använder tjejer som betalning mellan varandra. Så om vi säger att det är en boss som är tillsammans med en tjej, så kan han ge henne till ett annat gäng i form av betalning. Och jag menar, det är klart att med den typen av uppkopplat samhälle där precis allting är spårbart. Varenda transaktion, varenda sms. Jag menar, jag kan ju bli censurerad i realtid när jag sänder live. Om jag pratar om saker som jag inte ska prata om. Då kan jag i realtid. Så hur kommer det sig att vissa saker är så otroligt lätta att spåra och andra går inte att spåra alls? Det stämmer ju inte heller. Så att det är väl den reflektion jag har gjort när det kommer upp om valfusk Och vad handlar det här med valfusk om då? Nu är det på tapeten igen med Putin. Givetvis så är det väl ingen vettig människa som vill rösta på Putin. De har alltså skuldavskrivning, de har fri sjukvård, de har fri skola. De har en levnadsstandard som är mycket högre. De har i stort sett eliminerat den här värsta fattigdomen. Och det är drägliga priser när du tankar bilen, när du handlar mat. Det är rent i tunnelbanan. Det är säkert. Vem vill bo så? Va? Och förutsägbara pensionsutbetalningar. Och vi har också förutsägbart i vårt samhälle. Jätteförutsägbart. Vi vet att det inte fungerar. I Ryssland är det också förutsägbart. Där vet de att det fungerar. Men Putin, han har onda ögon. Och det är väldigt, väldigt allvarligt att ha kalla ögon, onda ögon. Det är jätteallvarligt. Så att det är väl klart att han måste fuska sig till segern. Det är väl ingen som vill leva där och ha det så. De har det väl inte bra överhuvudtaget i Ryssland. De är självförsörjande på i stort sett allting. De har 11 tidszoner, de har massa minoriteter, de har massa språk. Och de lyckas hålla det under ett paraply. Ja, hörni. Det är helt, helt otroligt alltså. Tänk. Så valfusk, vad handlar det om då? Det handlar om en illusion av demokrati. Vi har levt i en illusion. Antingen så vill man fortsätta leva i illusionen. Eller så vaknar man upp till verkligheten. Och bara inser att okej, vad har vi då? Jag är realist. Jag gillar inte massa fluff och massa lullull och massa hej, hur mår du? Utan jag är ganska pang på rödbetan. Jag vill veta. Så om vi inte har demokrati, vad har vi då? Vad är det vi har? Är det någonting som vi vill ha? Vilka icke-folkvalda är det som styr alltihop? Det är frågan det. En falsk demokrati, skriver Johanna. Men precis. Och det är det som är grejen. Jag vill inte leva i falskt. Alltså, hellre leva i en ren diktatur med en diktator som gör det bästa för folket än att leva i någon fluffig form av demokrati som bara är falsk, där det bara går ut alla pengar och allting går ut till vinstmaximeringsintressen, till samma lilla klick som är överallt och bara hovar hem alla pengar. Ja, det är väl den reflektionen. Så när allting har kommit så bara tänker man, oh, men okej, det är lite här och lite där och lite här och lite där. Det kommer upp om valfusk, det kommer upp om beväpning, weaponizing alltså beväpnandet av underrättelsetjänsterna. Beväpnandet av pengar. De som har pengar har en leverage. Om de som har pengar ändå kan bara skapa pengarna, vilken leverage har de då? Så att hur man har beväpnat militären, underrättelsetjänsten, banksystemet. Man har beväpnat det mot befolkningen. Man kan säga att det är politiserat, men det är också fel. Det är inte egentligen politiskt på det sättet. Det är inte politiskt. Det är liksom en, ja, ni skriver här skendemokrati. Pengar och överflöd. Jag ska se. Pengar och överflöd kommer inte att vara något problem med nya systemet. Nej, men jag kan säga, hur kan ens pengar vara ett problem? När samma part som kontrollerar de företagen som vi är beroende av, bankerna, Om de bara kan skapa det ur tomma luften. Så vad är det de har då? Vad är pengar? Vad är det de sitter på som ger dem den här makten? De kan hålla tillbaka resurser som vi behöver. Betalningsmedel, det som vi behöver för att kunna köpa mat, för att leva och överleva. Det sitter de på kontrollen. Och kan hela tiden styra och ställa med det. Och det är precis som att ingenting får vara heligt. Utan det som ska vara så himla gott. Om man tror man gör så gott. Det är inte ens gott. Nu var det senast den här blågula bussen. Blågula bussen. Inte ens det kan vara. Då skulle pengarna gå till Ukraina. Men det var penningtvätt. Vi har sett UNHCR, FN-organet, som ska hjälpa till Ukraina. Nej, de har inte heller, där har inte pengarna gått till det heller. Nej. Så är det någonting som kan få vara heligt i det här? Vad är det som är gott? Vilka gör gott i det här? Handlar det om att göra gott? Vilka är det som gör gott då? Och jag ber också om ursäkt att min intervju med Riksgälden uteblev. Det var ju så att det skulle ske på fredagen klockan 1. Och fredag klockan 15:16 så blev jag mormor. Så att men jag har skrivit till dem nu, så jag hoppas att de visste ju om. För jag hade sagt innan att det kan vara så att jag inte kan. Och att vi skjuter upp det. Här är någon Christer Hedman. Veckans gåva till Ukraina går via blågula bilen. Fordon och utrustning direkt till folket som gör skillnad vid fronten. Logistik vinner krig. Och då delar jag G-strand den här. Blågula bilen kräver betalt för donerade skrotbilar till Ukraina. Blågula bilen har samlat in minst tiotals miljoner för att donera fordon till Ukraina. Men i själva verket kräver man betalt av den ukrainska militären för bilarna, som ofta är skrotfärdiga enligt dagens ETC. Nu utpekas verksamheten som ett stort penningtvätts- och bedrägeriupplägg. Jag förväntar mig ett jobbigt samtal från Swedbank snart, skriver en företrädare i en intern chatt. Ja, då hade man tillgång till en intern chatt då. Men Swedbank får ju 10 miljarder till nu, och de pysslar ju också med penningtvätt ju. Så jag tror inte att det blir inget samtal från Swedbank. Då hade det väl redan kommit, så att säga. Men det här är ju kärnverksamheten hos Swedbank. Just penningtvätt. Så att ni utgör säkert ett väldigt bra team. Blågula bilen och Swedbank. Grattis. Ja, hörni. Helt otroligt. Nej, men hur ska man då förflytta människor, förflytta opinionen till att förstå att vi kan inte ha det så här? Vi är så vana vid att bara, what's in it for me, what's in it for me, unna dig, unna dig. Och så bara går vi och tänker så, hur kan jag ta? Och en lögn, den kommer så lätt. Du vet, en nödlögn, en lögn här. Så bara, men hur hamnar vi här? Hur kunde det bli så? Hur kunde det bli så lätt att bara ljuga, bedra, förskingra? Nu säger inte jag att alla vi gör det, men det ligger liksom i Hunger Games. Och när allting blir transparent, då måste man också gå igenom med sig själv. Okej, där kommer en nödlögn. Vad håller jag på med? Hur kunde den komma så lätt? Varför inte bara säga, nej, jag ber om ursäkt. Jag missade det där. Jag gjorde inte det där. Så transparensen börjar ju med mig, med dig. Den börjar hos oss. Vi, det som vi har accepterat i det här, kanske för vår överlevnad till viss del, men någonting som har blivit med, ja, en kultur, eller det sitter i väggarna på något sätt. Det måste vi liksom Det börjar hos oss själva, och den här förändringen börjar hos oss själva. Och ja. Har ni reflekterat över det här också? Med hur vi, ska vi se, vi kör lite bank. Vi börjar med bankkrisen. Jag har ett ämne som jag har liksom skjutit på länge. Och så tänkte jag att jag kanske skulle ta det idag, men jag tar faktiskt det imorgon. Jag tar det imorgon. Nu tar vi lite nyheter här. Tack Helene. Helene Haning skrev, du behöver inte be om ursäkt för att livet kommer emellan. Nej, det är så. Ibland måste man finnas där för sina nära och kära. Och det gjorde jag så gärna. Det var fantastiskt alltså. Vilken insats. Vi kör igenom lite vad som har kommit med bankkrisen, och sen så kör vi igenom lite nyheter här. Och då står det så här, Skatteverkets storstädning ger rekordstor utvandring, och vi kommer ju få den största utvandringen i mannaminne. Och det är väldigt många sådana här skuggprofiler eller trollprofiler eller profiler som inte finns egentligen. Och 66 000 har nu utvandrat eller bara försvunnit från bokföringen då. Så hög har utvandring aldrig varit i modern tid. Och det är ju så här att om jag vore ryss och bodde i Sverige och följer det som händer i Ryssland, då vet jag inte, men jag hade nog inte stannat här. Och det här är samma sak. Afghanistan, hur är talibanerna, vilket betyder student. Det har börjat rensas ur där, och när de här som har kommit hit på grund av att man har satt dem på flykt helt enkelt, när de börjar se vad som händer i deras länder, då tror jag att de vill vara nära sina rötter. Så jag tror inte vi kommer behöva oroa oss för att de vill stanna i det här landet. Absolut inte. Det är nog faktiskt det minsta problemet. Ja. SEBs tidigare vd Annika Falkengren, hon var ju på den schweiziska banken Lombard Odier vid årsskiftet och slutade där. Men nu gör hon comeback i den schweiziska bankvärlden. Och nu är det konkurrenten Fontobels styrelse. Och vi vet ju att Mamma Karaffi, han kallade ju Schweiz för en gangsterliga. Och nu börjar omvärlden ifrågasätta Schweiz självständighet eller neutralitet. Så det var precis som att när Sverige upphörde att vara neutrala genom att vi gick med i NATO, vilket vi har varit sedan det startade. Men då upphörde ju Sveriges neutralitet. Och då helt plötsligt så upphörde också Schweiz neutralitet, konstigt nog. Är inte det konstigt? Hur sitter det ihop? om Schweiz är en banksterliga, en gangsterliga med banksters, vad är då Sverige? Det är frågan. Blue Step Bank. Det här är ju en bank då som är med i Riks, en av de 27-28 banker som finns där. Blue Step Bank emitterar icke säkerställda obligationer om 2 miljarder kronor. Och vad betyder det här då då? Icke säkerställda är att det är inte säkert att du får tillbaka dina pengar. Och man tar alltså in, man lånar in från marknaden 2 miljarder. Så att Blue Step har ju då gett ut lån till icke-kreditvärdiga kan man säga. Till en högre ränta. Och ja, det verkar inte gå så bra. De behöver ha in 2 miljarder kronor i kassan här helt enkelt. Och jag vet inte riktigt vad de erbjuder för ränta. Risken tog det ju vara ganska hög. Så att det får vi kolla upp hur mycket ränta. Vi vet ju att när SAS var på fallrepet här för ett antal år sedan, då erbjöd ju de 27% ränta på 3 månaders. Så att, men nu är det alltså Blue Step Bank som har lite problem insagt. De behöver 2 miljarder in i kassan. Och det är väl det att deras målgrupp så att säga kan inte längre betala. Och de var ju icke-kreditvärdiga från början. De hade i alla fall en lägre kreditvärdighet. Och det är precis samma sak som vi ser med Intrum. Intrum köper upp bulk med skulder från de som har lite tuffare att betala. Och de hade väl en prognos på hur många som ändå skulle kunna betala. Och man kan säga att den prognosen, den blev nog ganska felaktig. Så att det var nog ett antal som inte kunde betala, fler än vad man hade beräknat då. Så att det här ser inte så bra ut hörni. När banker behöver ta in kapital på det här viset. Så att obligation är egentligen bara lån. Det är bara ett annat ord för lån. Och sen vet vi då att 159 länder vill gå med i Rysslands nya banksystem eller betalningssystem. Och de kastar ut Swift. Sen har vi danska sugköpare. De rasar mot svenska banker. De tycker att de har gått för långt. Svenska banker vägrar att öppna konton för danskar, skriver intresseorganisationen Danske Torpare i ett brev till regeringen. Deras sätt att agera har gått för långt. Och det här är också för att skapa opinion. Att vilken makt ska banker har egentligen? Vilken makt ska privata vinstmaximerande företag ha i det här, va? Det är frågan. Kan de neka? De kan neka bankkonto då. Ja, men det vet vi ju. De kan stänga av ditt bankkonto. De kan neka dig bank-ID. Du kan inte få ett bank-ID om du inte har bankkonto och inte kund i banken så att säga. Ja. Och sen är det här är ju otäppat då. Det här är från den 18 mars. Ja, 2 dagar sedan. Dollarns status som supervaluta utmanas. Nu påpekar analytiker varför den är hotad oberoende av vem som vinner presidentvalet i höst. Ja, det kanske inte har att göra med presidentvalet. Det är väl inte så att politiken styr ekonomin i någon som helst omfattning. Och om du nu har lite drygt 80% av jordens BNP som väljer att dumpa dollarn. Sverige har en stor valutareserv i dollar. Det är inte så bra. Så att, men som sagt, de är ju redan med i det nya. Men det här måste spelas ut. Vi måste förstå att vi måste ha ett transparent system. Och kinesiska finansinspektionen anklagar nu det konkursade kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande för att under 2019-2020 ha fabricerat 78 miljarder dollar, motsvarande 815 miljarder kronor i intäkter. Jaha, så det var 815 miljarder som man sa att man fick i intäkter som man inte fick alltså. Och varför gör man då så här? Ja, går det så går det. Eller man kan säga, det går för att om man putsar till siffrorna på det här viset, då kan man locka investerare och man kan också få lån, fastighetsobligationer då, som man inte hade fått om andra hade insett risken. Så att det är ungefär som du luras med din inkomst och sen får du lånet. Ja, då har du ju fått lånet så att säga. Då är det för sent. Då bränner du det bara. Var det inte... Ja, det, vi kommer till det. Och JP Morgan slaktar Intrums riktkurs. Aktien kollapsar. Intrums hårt pressade aktier rasar ytterligare 25%. Nedgången kommer efter att JP Morgan sänkt sin rekommendation och kapat krisbolagets riktkurs rejält. Ja. Och sen, sedan Nordic Capital sommaren 2021 sålde större delen av sitt innehav så har aktien rasat över 90%. 90%. Och vad är det då för koppling mellan aktien och hur bolaget går, hur bolaget mår? Aktiekursen handlar ju väldigt mycket om förväntan på företaget, förtroendet för företaget. Så att hade man då förväntat sig en vinst och sen så uteblir den till exempel, ja, då kan ju aktiekursen gå ner. Så att, och aktiekursens upp eller nedgång påverkar ju inte bolaget. Det påverkar ju inte bolagens kassa, likviditet. Utan det är ju däremot om aktien går upp, då är investerare glada, då är bankerna glada och då lånar de ut pengar. Så att de vill ha en fin aktiekurs som går uppåt för att kunna locka till sig kapital helt enkelt. Men en hög eller låg påverkar egentligen inte bolagets kassalikviditet. Eller intäkter eller omsättning eller vinst eller så. Susanne skriver, men islamska ledare har sagt att de kommer ta över väst, så då åker de inte tillbaka. Det löser övertaget med att föda många fler barn än vi, och då sker övertaget på ett stillsamt sätt. Ja, vad är det du tror att de vill ha här då, Susanne? Det är så himla bra här. Vad är det som är bra? Vad är det som fungerar? Det är lite naivt att tro det, va? Men det här är precis den polariseringskuliss som alternativmedia driver jättehårt, den här linjen. Så att jag tror inte alls på det resonemanget överhuvudtaget. Jag tror inte att de vill ta Sverige. Vad är det de ska ta då? Är det landytan? De har ingen landyta. Nej, tror inte det. Jag tror att det där är exakt vad det är. Det handlar om att folket ska vara skapa motsättningar mellan folket. Vi ska bråka med varandra. Vi ska bråka med muslimer. Män och kvinnor ska bråka. Vi ska bråka mellan hudfärg. Vi ska bråka mellan politisk ställning. Vi ska bråka. Så att det där är jättebra, Susanne, att dela sånt. För att skapa det en polarisering, en religionspolarisering. Så det är det religion är till för också. Det var därför man behövde ha två riktningar, både shia och sunni muslimer. Man behövde ha två för att kunna skapa den här perfekta polariteten. Så att det är det, och när vi håller på och fortsätter upprepa de här sakerna, så spelar vi dem rätt i händerna. För det är därför de har skapat de här. Och de har skapat det för att det fungerar. Så om vi som vakna och har förstått och sett igenom det här systemet, då kan vi inte fortsätta spö på den här typen av polariseringskulisser. Det är helt omöjligt. Om vi vet att religion är skapad för att kunna härska genom söndring och vi fortsätter spela upp det, då skulle inte jag ens säga att man är vaken faktiskt. Då har man inte sett igenom deras agenda. Då har man inte sett igenom de här polariseringskulisserna. Jag tror att vi måste liksom ta ett steg över det och titta på 40 000 meters höjd och se hur har de lurat oss? Hur har de fått och gjort oss upptagna att bråka med varandra? Istället för att förstå den egentliga fienden som både vi och muslimer och kristna och män och kvinnor och socialdemokrater och moderater och demokrater har gemensamt. Vi har nämligen en gemensam fiende allihopa. Alla vi har en fiende. Och det har vi gemensamt. Och om vi inte enar oss och tar krafttag mot den egentliga fienden utan fortsätter springa i fällan med polariseringskulisser, då är vi inte vakna. Då har vi inte begripit någonting faktiskt. Då har vi inte förstått vad det här handlar om, hur de har bedragit oss, hur de har lurat oss. Då har vi noga räknat inte förstått någonting. Så anser jag. Så springer man i den fällan och håller på med politiska kulisser, religiösa kulisser och så vidare. Med judar och sionister och islam och muslimer och allt vad man håller på med, va? Så är det perfekt. De håller på internt också. Sunni mot shia. Det finns riktningar. Det finns riktningar i kristendom också, just det. Katolicismen, protestantismen, det finns massa. Man hela tiden måste ha motpoler så att man inte bara bråkar mellan religioner utan också internt. Det är perfekt. Och det är inte bara män mot kvinnor som ska bråka, utan vi ska bråka internt också mellan kvinnor. Ju mer vi söndrar och tillåter dem söndra, ju mer kan de härska. De flesta bankirers dröm är att privatisera statliga bolag. En av Sveriges mest framgångsrika företagsledare genom tiderna, Leif Östling, uppmanar till försäljningen av statliga bolag, vilket kan ske genom börsnotering. Åh, men vad perfekt. Vi tar allting som är statligt och så sätter vi det på börsen helt enkelt. Perfekt. Och sen får det vara det fria kriget. Kör vi konkurrens, vinstmaximering på alltihop. Det är så lustigt, va? För det är precis tvärtom vi går emot. Och det som ska ske är det som är precis tvärtom. Och därför kommer det här. Vi ska tänka efter. Det är fullt görbart enligt investmentbankirer som DI har talat med. De flesta bankirers våta dröm är att privatisera statliga bolag, säger Erik Winter, och pekar ut vilka bolag som är lättast och svårast att sälja. Perfekt, va? Nu ska vi se. Vad skriver ni? Aha. Lena Hammerli skriver: för att kunna få del av Nesara så måste man åka till sitt hemland, precis. Och det är också en sak, att för att få del av det så kommer man få åka tillbaka till sitt hemland. Och sen kommer det finnas en avvägning på till exempel hur länge du har bott i ett land och så vidare, vad du har betalat skatt och så vidare. För att det kan ju vara att du får tillbaka från två länder och det kan vara Tajman 60 frågar, när ska detta ske? Ja, det sker hela tiden. Det sker gradvis hela tiden. Det sker gradvis. Opinionen måste följa med och vi måste förstå vad problemet är med det vi hade. Och sen så gradvis så förflyttas vi tankemässigt till det nya. Och det är det som sker. Och det är det som jag visar varenda live i den här kanalen. Hur vi förflyttas in i någonting nytt varje dag. Och företagen är inte så himla säkra. De tvivlar på snar konjunkturvändning. De tror inte på det här riktigt. Konjunkturen fortsätter att försvagas och nu märker även stora delar av exportindustrin av en lägre efterfrågan. Ja, hur kan det komma sig då? Jo, det kan komma sig genom att det inte finns kapital. Det råder likviditetsbrist. Och det är till följd av skuldmättnad. Och den punkten är ju när du till exempel måste ta lån för att kunna betala av gamla lån. Så när mer än 50% av nyskapade krediter går till att betala gamla skulder hela tiden, då fylls det inte på någonting nytt, utan hela tiden släcker du bränder för det som har varit. Och då är det systemet skuldmättat. Och den punkten har vi nått för länge sedan. Och det är därför vi ser allting som spelas ut nu. Och här ser vi då att amerikanska skuggbanksystemet går upp då. Och det är såna här, man har lånat från såna här andra institut helt enkelt. Såna här skuggbanksinstitutioner. Och jag menar allt det här med att man ger ut obligationer. Företag kan ge obligationer, du kan ta GoFundMe. Alltså det finns många olika sätt att ta in kapital idag. Och också låna pengar då. Men obligationer och lån och så, allting är ju då, allting är lån. Och Swedbank riskerar att få böta 10 miljarder i USA. Sista akten i Swedbanks penningtvättshärva inleds snart. Efter 5 år närmar sig den amerikanska utredningen ett avgörande. Mörkläggning och regelbrott kan stå banken dyrt. Och Göran Persson då, som är det här speciella sändebudet för ekonomi och demokratiutveckling. Det var säkert inte frivilligt som han hoppade på och tog ordförandeskapet i Swedbank. Då ska vi se. Då kör vi vidare här. Tar... Ja, men det här kan vi ta. Det här tycker jag var lite intressant. Ni kommer ihåg att vi har pratat om försvarsunderrättelsedomstolen. Då ska vi se. Ni minns det här va? Försvarsunderrättelsedomstolen. Regeringen har utsett Daniel Ström till ny chef för försvarsunderrättelsedomstolen. Han är domarutbildad, Daniel Ström alltså, och kommer närmast från tjänsten som rättschef vid justitiedepartementet. Han har även varit expert i flera offentliga utredningar och varit verksam inom andra departement och regeringskansliet. Domstolen inrättades den 1 december 2009 och ersatte då signalspaningsnämnden. Ett av syftena var att förstärka integritetsskyddet vid signalspaning och försvarsunderrättelseverksamhet. Domstolens sammanträden är inte offentliga i regel och i mål vid domstolen bevakas enskildas integritetsintresse av ett integritetsombud. Så det här är väldigt speciellt då. Försvarsunderrättelsedomstolen är en specialdomstol som prövar ansökningar om tillstånd till signalspaning. Tillstånd söks av signalspaningsmyndigheten, Försvarets radionsalt FRA på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och NOA, Nationella operativa avdelningen inom Polismyndigheten. Så det här är lite intressant, för det som kom nu gällande Eriksson, då kommer den här från, han kommer just från den här försvarsunderrättelsedomstolen. Så att det verkar som att det ska bädda för någonting det här. Och Runar Wiksten är tidigare chefsrådman vid Stockholms tingsrätt och ordförande i försvarsunderrättelsedomstolen. Och här har vi ännu en sak, va? Spioner kan undkomma straff. Vi har ju pratat om de här luckorna i lagen. Så nu, den här luckan i lagen innebär att om du jobbar på ett företag och du har en säkerhetsklassning och sen säljer du vidare det materialet som du får se men som ingen annan får se, och så ger du det till någon annan. Vi säger rysk försvars- eller underrättelsetjänst. Då kan du inte dömas för spioneri. Det går inte. Det finns liksom ingen brott för det. Det är inget brott begånget. Vi har ju haft flera sådana exempel på luckor i lagen. Där det helt plötsligt, det går inte att döma helt enkelt. Det var ju någon mer, vad var det vi tog upp häromdagen som handlade om, det var väl också någonting med företagshemligheter. Ja, det räknas inte så att säga som ett brott då. Jag kommer inte ihåg vad det var, jag ska hitta det här. Men vi kan lyssna på det här så länge. Nu kan det bli lite högt igen.
Spioner kan komma undan straff via en lucka i lagen. Den som är behörig att hantera hemlig företagsinformation kan inte dömas för företagsspioneri. Inte ens om det går att bevisa att den lämnat ut informationen. Runar Wiksten, tidigare chefsrådman vid Stockholms tingsrätt och ordförande i försvarsunderrättelsedomstolen.
Jag tycker att det är högst olyckligt att det är på det sättet. Det är en allvarlig brist i nuvarande lagstiftning.
I en spiondom för drygt 20 år sedan dömdes en för detta anställd på Ericsson till 8 års fängelse för grovt spioneri. Han greps på bar gärning när han var på väg att lämna över topphemliga dokument om de svenska mobilnäten till en rysk underrättelseofficer. Dokumenten hade han fått ut från 2 Ericsson-anställda, som även de dömdes till fängelse av tingsrätten. Men domen överklagades och 2003 rapporterade Ekonomiekot.
En av dem frikänns nu.
Eftersom den ena av männen hade behörighet att hantera informationen ansåg hovrätten inte att det gick att döma honom för brott, trots att han lämnat över hemlig information till en rysk spion. Det gick inte att bevisa att han visste att slutmottagaren var en utländsk underrättelsetjänst, så en spiondom var inte aktuell. Och eftersom han hade behörighet att hantera informationen i sitt jobb gick det inte att fälla för företagsspioneri heller.
Och det innebär ju då att en person då som har hög behörighet, för han är högt betrodd och han kommer åt allt av det allra hemligaste, han kan kabla det vidare till någon annan som inte är behörig, och han kan inte straffas för det. Han kan bara kommas åt genom skadestånd och skadeståndsansvar gentemot arbetsgivaren.
När lagen om företagsspioneri ändrades för ett antal år sedan hade riksdagen en möjlighet att ändra formuleringarna, men det gjordes inte. Motargumenten, som bland annat flera fackförbund förde fram, var att förlora jobbet och betala skadestånd är tillräckligt som straff. Strängare formuleringar hade även skadat rörligheten på arbetsmarknaden och fått visselblåsare att avstå från att larma, resonerade fackförbunden. Runar Wiksten igen.
Ja, jag tycker att den här luckan som jag har belyst, den borde man ju göra något åt, för det är ju helt orimligt.
Samtliga nekade till brott under rättegångarna. Vi har sökt justitieminister Gunnar Strömmer, Hanna Malmodin, Ekonomiekot. Som Ekot berättat har ytterligare detaljer kring spionhärvan på Ericsson nu blivit kända efter att yppande förbud och delar av sekretessen släppts. Stockholms tingsrätt dömde huvudmannen till 8 års fängelse för grovt spioneri år 2003. Men hade fallet tagits upp idag hade straffet kunnat bli hårdare, säger Runar Wiksten, tidigare chefsrådsman vid Stockholms tingsrätt.
Ja, alltså det kan man nog inte utesluta, för att det är ju så, under kalla kriget så var det ju ofta att flertalet fall ledde ju till livstidsstraff. Och i det ligger ju också att är hotbilden mer påtaglig, så kan det också göra att man ser allvarligare på brottet.
Det var år 2003 som Stockholms tingsrätt meddelade sin dom i det uppmärksammade fallet kring den man från Iran som spionerat för Rysslands räkning och lämnat över hemliga dokument från sin tidigare arbetsgivare Ericsson.
Spionaffären mot telekomföretaget Ericsson dömdes idag till 8 års fängelse för grovt spioneri av Stockholms
tingsrätt. När mannen greps var han på väg att lämna över topphemlig information om mobilnäten till en rysk underrättelseofficer. Information som hade kunnat användas för att avlyssna eller störa ut 3G-systemet. Gösta Lemne, tidigare chef på Ericsson, var expertvittne och hans yppande förbud är nu hävt.
Det fanns avancerad information om hur man optimerar och driver systemet, alltså mycket avancerade detaljer.
Åklagaren i fallet yrkade på ett strängare straff, men rätten skriver i domen att det är ofrånkomligt att inte ta hänsyn till att något militärt hot mot Sverige inte anses föreligga inom den tid som går att överblicka. Därför var 8 år lagom, även om man också konstaterar att hotbilder kan förändras på ett sätt som knappast är möjligt att förutse. Runar Viksten igen.
Det var ju helt riktigt som det skrevs i domen att det vet man inte när det här. Det kan komma att förändras mycket snabbare än man räknar med. Och det var precis vad som skedde också. Och skulle då det här då ha förekommit idag så är det ju inte uteslutet att påföljden skulle ha blivit värre, va?
Vi har sökt den spiondömde mannen som nekade till brott. Hanna Malmodin, Ekot. Nu har yppande förbud och stora delar av sekretessen släppts kring spionhärvan på Ericsson där en man fick 8 års fängelse för grovt spioneri. Han greps när han skulle lämna över topphemlig information till den ryska underrättelsetjänsten. Och Ekot kan nu berätta att det handlade om detaljerade dokument om hur man avlyssnar och stör ut mobilnätet. Runar Viksten, tidigare chefrådman vid Stockholms tingsrätt, dömde i fallet.
Den här informationen som är utplockad, den är framförallt tjänlig om man vill skada eller manipulera systemet, inte att kopiera det.
Alltså kunna störa ut systemet.
Ja, eller avlyssna naturligtvis.
Det var i slutet av 2002 som en man greps på bar gärning när han skulle lämna över topphemlig information från sin tidigare arbetsgivare Ericsson till en rysk underrättelseofficer.
Säpo har gripit 3 personer misstänkta för grovt spioneri. Och grovt
med hjälp av 2 anställda på Ericsson hade han samlat på sig och lämnat över stora mängder information i utbyte mot pengar. Och efter att Säpo kommit dem på spåren fick Gösta Lemne, som var teknologichef för radio inom Ericsson, i uppdrag att i hemlighet övervaka vilka dokument som plockades ut.
Mot slutet av den här perioden så började det dyka upp riktigt känsliga saker. Värda stora belopp och sånt som försvaret tyckte var anmärkningsvärt också. Det fanns avancerad information och dokument om hur man optimerar och driver systemet, alltså mycket avancerade detaljer.
Och hade spioneriet inte stoppats när det gjorde, hade konsekvenserna kunnat bli allvarliga, säger Runar Viksten.
Och det är klart, i händelse av krig då, väpnat angrepp mot Sverige, så skulle det ju få stora konsekvenser.
Vi har sökt den spiondömde mannen som nekade till brott. Hanna Malmodin, Ekot.
Då ska vi se. Jag hittade faktiskt det andra här. Det är larmet riskfritt att röja företagshemligheter, lucka i lagen. Det här kom ju för ett tag sedan. Samtidigt som hoten mot Sverige ökar saknas tillräcklig lagstiftning för att kunna skydda företagets innovationer, varnar immaterialrättsexperten Kristina Bajnika. Man kan alltså röja information idag och ändå komma undan. Utländska stater spionerar inte bara militären och staten, utan de spionerar också på företagen. Och då är det problem att vi inte har tillräcklig lagstiftning. Så att, ja, det här är då ett problem, kan man väl säga. Och jag tänkte igen så här, men nu hade vi Skräpo där igen. Säpo var inne och liksom skulle skydda Ericssons företagshemligheter. En spion på Ericsson som döms, eller som man tar, liksom arresterar dem, 3 personer, för att de har då spionerat och sålt information från Ericsson. Men varför då? Det är inget brott ens. Om det inte ens är ett brott, varför skulle Skräpo då försöka arrestera dem? Kan man arrestera någon som inte har begått ett brott? Okej. Vilken roll har Säpo, polisen, militären? Det här är inte första gången. Ni minns militären som åkte ner och skulle ta tillbaka från Tyssen. Det här med ubåtarna som jag tjatat om. Ja, då kan de bara använda. Så knäppa med fingrarna så hjälper militären till. Och den här gången var nästa. Nu när det gällde Eriksson, då var det, då skulle man då arrestera de här. Varför då? Det är inget brott. Vi kan inte lägga skattemedel och betala skräp för att liksom skydda Erikssons företagshemligheter. När det helt uppenbart är en lucka i lagen. Man kan ju röja företagshemligheter hur som helst. Vad är problemet? Då gäller det ju Eriksson också. Då ska man ju inte få använda Säpos resurser för det. Nej, det är helt omöjligt. Är det en lucka i lagen så är det en lucka i lagen. Och då gäller den Wallenberg också. Och Wallenbergs bolag. Punkt slut. Face it. Det är bara att fortsätta gråta. Men det här är helt otroligt, alltså hur man har beväpnat. Alltså Eriksson har beväpnat sig med säkerhetspolisen och militären för att springa deras ärenden. För att skydda deras företagshemligheter. Fuck off, säger jag bara. Nej. Nej. Det går vi inte med på. Absolut inte. Ja, men det var lite intressant tycker jag med det här. Den börjar ploppa upp den här försvarsunderrättelsedomstolen. Och den verkar liksom inte lyda under det vanliga. Utan på något vis så... Ja. Nu kör vi igenom här. Det sista här. Nu har ju jag varit borta så nu är det så otroligt mycket som har hänt. Så vi försöker sy ihop det här så att vi... Här är ytterligare då försvarshemligheter. Statsministerns hemliga säkerhetsplan hittades på öppen gata. Ja, information som låg och skräpade på en gata i Trondheim hittades av förbipasserande. Jaha. Säkerhetsplanen var döpt till operation statsminister Jonas Gares Stores besök på Rörus och handlade om ett besök som skulle äga rum. Information i dokumentet handlar om vilken bil Gares Stores åker i, vem som kör bilen, hur många livvakter som följer med på besöket samt vilka livvakter som är och vilka vapen de här kommer bära. Och det är olyckligt att det här kommit ut, säger Trondheimspolisen. Ja, det får man väl säga. Vilken osis. Det var inte lite detaljerad information de hade heller. Nej. Nej, det var väldigt informativt får jag säga. Åh, nu är vi lite på välfärdskollaps. Och vi har pratat om det här med att man... Vi kan inte ha alla dessa hittepå jobb. Det finns helt enkelt inte jobb för alla. För att sitta och skrota i 8 timmar per dag och mejla till varandra. Det går inte. Så nu ska man testa 4-dagars veckor på svenska arbetsplatser. Anna-Karin Aldrin vill testa hur 4-dagars veckor fungerar i Sverige. Nu ska ett antal arbetsplatser ställa om till kortare arbetstid men med samma lön. En individ som mår bättre presterar också bättre. Ja. Efter flera år som chef började Anna-Karin Alderin intressera sig för framtidens arbetsmarknad och fick då upp ögonen för 4-Day Week Global, en ideell organisation som samarbetar med universitetet för Boston och Cambridge för att studera effekterna av kortare arbetsveckor. Jag är småbarnsmamma och har jobbat i höga positioner och verkligen försökt få ihop livet. Jag ser att det finns många sätt som vi kan jobba smartare på, säger hon. Och det här är faktiskt så att jag jobbade som säljare i Jönköping för väldigt många år sedan när jag precis hade småbarn. Och då sålde jag väldigt, väldigt bra. Så att jag jobbade heltid då och så hade jag liksom pendling och så. Det blev väldigt långa dagar. Så jag gjorde så att jag gick ner till 75%. Och tror det eller ej, jag sålde faktiskt ännu mer på den tiden än vad jag gjorde på 100%. Så precis som att det var kortare så blev det effektivare. Jag visste att men okej, jag får komma hem. Så det blev liksom drägligt för mig och familjen. Och då presterade jag ännu bättre. Det är precis som att du vet, folk mejlar varandra. De står och pratar med kaffemaskinen. Fnissar inne hos kollegan. Alltså allt det där liksom. Det är bara hur mycket effektiv tid är det egentligen som folk jobbar. Det skulle jag vilja veta. Men det här ligger i linje med det som vi har pratat om. Att vi kan inte ha alla dessa hittepåjobb. Och vi har ju pratat om medborgarlön också. Och det är nästa steg i det här. Gängen har insiders i alla branscher. Kriminella nätverk utnyttjar släkt, vänner och främlingar som insiders på företag och myndigheter. När brottsförebyggande rådet Brå undersökte saken hittade man exempel i alla branscher man granskade. Jaha, alla granskade branscher. Ja, ska vi ha den här typen av samhälle som tillåter det här? Nej, det ska vi inte. Nu skriver Björneborg, ur askan i elden, det går bra nu för Socialdemokraterna. Kadir Kasigas, Socialdemokraternas bror, häktad. Han är kopplad till Foxtrot-nätverket. Han har en räv bakom örat med andra ord. Och sen har vi då kostnadschockens offer. Fler kastas ut från bostadsrätten. Antalet vräkningar ökar. Vi ser en tydlig trend. Och det här är ju helt otroligt. Du kanske har köpt en bostadsrätt för 4 miljoner, säger vi, 2 miljoner. Och betalar du inte avgiften, då kan du bli vräkt. Förlorar du alltihop. Alltså bostadsrätt, det är verkligen, det är ingen ägandeform. Det är en rättighet att bo. Du köper en rättighet att bo. Och det här kommer reformeras, det måste reformeras. I andra länder och även delvis i Sverige så finns det här med ägarlägenheter. Men problemet då är att om vi säger att du ska byta tak eller göra större investeringar så har ju alla kanske inte de pengarna. Och väldigt många av de här föreningarna nu har ju stora lån som ska betalas. Och det är också en anledning till att det här kommer reformeras så. Och sen tror jag att det kommer finnas sådana här fastighetsfonder och så. Så man kan söka pengar till större renoveringar. För det är ändå en infrastruktur som en samhällelig infrastruktur som är nödvändig så att säga. Det känns ju nödvändigt att pengarna går dit. Gängens nya inkomstkälla driver vårdcentraler. Det är temat, Sofia skriver, vi fortsätter på temat stålarna ska in till varje pris. Ja, det går bra nu. Så de har insiders överallt, men de driver också företag, det får man inte glömma. De driver banker och företag. Och sen delade Carl Norberg om valfusk och då bestämde sig Facebook för att flytta ner det i flödet. Så att inte fler ska se det. Och det är våldsamt och stötande innehåll som man påpekar här. Det här är också överförmynderi. Varför ska de bestämma vad vi får dela så att säga? Och det är ju inte ens, det är ju sant ju. Men sanningen kan vara stötande. Jag håller med faktiskt. Det kan vara våldsamt och stötande. Så är det. Den här var lite häftig. Nu hoppar vi lite, det tycker jag är kul. Det här är alltså hur det kan se ut eller hur det ser ut under Vita huset. Vi har ju pratat om Arsenalsgatan 8C och under Stockholm och så. Och det här är alltså som, ser ni, det är mycket mer under jord än vad det är över jord. Så att, jag menar, undra hur världen ser ut under ytan, under markytan så att säga. Hur många lager finns det där? Hur många tunnlar, hur många hus? Hur odlar man mat? Vad gör man där nere? Vilka har tillgång till den världen? Det är frågan det. Ja, det är intressant. Jag tycker den här bilden gav lite perspektiv på att det kan låta så här, åh det är tunnlar. Vadå tunnlar? Det är en hel stad. Det är en stad under jord med belysning, och vi har ju sett bilder från där de odlar mat och allting. Och det är vackra hallar, det är liksom som fester där nere. Det är ju inte risk att man sör någon granne i alla fall. Ja, den där hoppar vi. Och sen har vi då svenska dubbelmoralen i Jemen. Sverige är både vapenexportör och fredsmäklare. Ja, det är perfekt. Det är precis som, det är så svenskt som det kan bli. Stockholmsbörsen tyngdes av Investor och Ericsson. Och Nasdaq vet ni också är Wallenberg. Så att det här är det som kommer tynga ner alltihop. När allting kommer fram. Hur det har förhållit sig med de här företagen. Och värdet på Investors noterade innehav har passerat 600 miljarder. Och där är frågan också, när ska vi tänka till egentligen? När ska vi förstå att de här hittar på siffrorna? Vem bestämmer värdet på någonting överhuvudtaget mer än förväntan och förtroende? Ingenting helt enkelt. Och det här är då, det här är mellan 1977 till 1980. Man kan säga att affärsmoralen hos Wallenberg har ju inte förbättrats över tid, utan snarare försämrats. Dyrbar export. Det svenska Ericsson-företaget Ericsson. Ericsson Information System. För detta Data Saab dömdes den 27 april av en amerikansk domstol i Washington till cirka 25 miljoner kronor i böter för olaga export av amerikansk radioutrustning till Sovjetunionen. Det var ett uppmärksammat rättsfall i USA. Eftersom att det var första gången ett utländskt företag var anklagat för brott mot de amerikanska exportlagarna. Och den olagliga exporten ägde rum mellan 77 till 80 och gällde främst flygledningssystem. Ericsson-koncernen var inte inblandad i exporten eftersom att den förvärvade Data Saab efter den aktuella tidsperioden. Ja, men Data Saab är ju också Wallenberg då. Så att det här går i ett. Wallenberg vill naturligtvis göra affärer med Nordkorea. Alltså så här mycket som Wallenberg har varit på tapeten med allting. Det har de liksom kanske varit, men vi har väl inte upptäckt det. Men jag tror inte att det har varit det på det viset. Och här var det vi pratade om. Wallenberg. Regeringen och försvaret lät Saab ta över ubåtstillverkningen. Låg spel under ytan. Familjen Wallenberg, regeringen och försvaret lät försvarsbolaget Saab ta över ubåtstillverkningen. Här är historien om när Sverige manövrerade ut tysk krigsindustri. Vi ska läsa hela den här vid tillfälle, men det här är väldigt intressant. Varför står det att Wallenberg, regeringen och försvaret tillsammans bestämde då att Saab skulle ta över ubåtstillverkningen? Och det var ju inte förrän man sålde tillverkningen till tyskarna som man kom på att oj, den där propellen, den vill vi ha kvar här. Och då tog man militären och så åkte man ner och hämtade den helt enkelt. Ja hörni, vi håller där. Det är samma tema igen. Det är samma intressen som är verkande, som verkar gällande överallt och det är samma opinionsbildningssyfte med allting vi ser. Så om vi ramar in det under förflyttning av opinionen mot ett transparent system så tror jag vi ligger väldigt nära sanningen i det här. Nu ska jag återgå till vår mormor en stund. Ha det jättegott allihopa så ses vi igen i morgon klockan 12. Ha det fint nu allihopa.